Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i kapitel 13 och från vers 6 i Jesu namn. Jesus berättade denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren, i 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet. Men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade, Herre, låt det stå kvar även i år. Tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är hämtad ifrån Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Några verser där i slutet. Det är alltså Bibelns sista bok och sista kapitel. Ordet lyder. Se, jag kommer snart. Saliga den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt, och den orene fortsätta att orena sig. Och den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta, och den helige fortsätta helga sig. Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna i staden. Men utanför är hundarna och okultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Helige ande, kom. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus sitter på tronen. Hans återkomst är nära. Det talas om 2 tillstånd. 2 utgångar. Det är klartext. Tydligt, glädjande och allvarligt samtidigt. Under lägret har jag framförallt suttit här framme och ibland tittat ut. Och en del av kan se annexet här nere. Och det finns 2 stycken snöflak där på taket. Och jag har liksom suttit och tänkt, jag kan ju inte det här med snö som ni kan när man kommer från södra Sverige. Men där är 2 flak som är på väg att dimpa ner. Frågan är, hur länge dröjer det? Ja, ni vet mer än jag om detta. Men jag har det som en bild på något sätt. Vad är det som håller tillbaka snön att falla ner, flaken att falla ner? Ja, bilden haltar, men ni förstår vad jag menar. Och jag ser ju att det står inga bilar eller cyklar eller människor under flaket eller flaken, eller hur? Av någon anledning. Ja, bilden haltar. I predikan vill jag försöka lyfta fram lägrets tema Herren vandrar med sitt folk. Och det finns en koppling till de 3 föredragen som jag hade. Härlighetens Gud vandrar med sitt folk. Vi såg på Abraham, vi såg på Moses och igår så såg vi lite mer personligt på dig och mig, vår situation utifrån detta bibliska helhetsbudskap. Och inte minst så blir det en koppling idag till det som är, skriftens kärna på något sätt, som är Kristus, ja, men också en läropunkt som betonas mycket starkt, inte minst i vår lutherska tradition. Och vi gör det på biblisk grund och med tacksamhet och glädje. Rättfärdiggörelsen genom tron utan lagens gärningar. Och vi såg åtskilligt på det igår från Romarbrevet och Galaterbrevet, intressant. Och nu återstår det idag att beskriva två viktiga moment i den kristna tron. Och den ena behandlade vi rätt ingående igår, detta med rättfärdiggörelsen genom tron. Vilket är tron på Kristus. Och så har vi också helgelsen. Och det behöver vi också ha med oss som en hjälp, ett verktyg i vårt kristna liv. Och jag vill göra det genom att använda till det kära brev, Romarbrevet, som är så klart och tydligt. Där Gud på ett särskilt sätt på något sätt har gett oss denna manual. Vi som är kristna, för att vi ska övervinna, komma vidare och inte haverera på vår resa. Paulus undervisar mästerligt om rättfärdiggörelsen och om helgelsen. Rättfärdiggörelsen, det är då hur jag får det rätt med Gud. Hur liksom min status blir att jag inte går under och går förlorad, utan jag upprättas och jag har frid med Gud. Rättfärdiggörelsen genom tron på Kristus. Det är liksom det grundläggande. Och så finns det en fortsättning. Det som kallas helgelsen, det betyder att jag är kallad till att leva i denna tron på honom. Och så får den konsekvenser i min vardag, i mitt kristna liv. Jag helgas, jag är helig i Kristus, Gud vare tack. Och så ska jag få helgas, jag ska få leva ett heligt liv. Efterföljelsen talar Jesus om, lärjungarskapet, det är ungefär samma sak. Rättfärdiggörelsen och helgelsen finns där. De ska få stå sida vid sida, men de får inte blandas ihop. Rättfärdiggörelsen kommer först och helgelsen följer. Jag har 7 stycken punkter här som vi ska försöka gå igenom. Rättfärdiggörelsen genom tro, och då kallar jag det, för vad Jesus gör för oss. Och egentligen så är det bra att börja med den kända sången Jesus för världen givit sitt liv. Vad Jesus gör för oss, vad Jesus gör för mig, vad han gör för dig. Och då har vi Romarbrevets 3-5 som proklamerar att alla har syndat, saknar härligheten, berömmelse inför Gud. Det är alltså kört, det är dystert, men så är det. Men så kommer evangeliet som talar om att det finns en hjälp. I kraft av Jesu Kristi offer på korset så förklaras syndare rättfärdiga. Ja, till och med, som vi läste igår, den ogudaktige förklaras rättfärdig genom tron alena. Att få syndernas förlåtelse, som vi sjöng i lägersången, den 4:e versen, det är ju gripande. Påminn mig om vad då? Syndernas förlåtelse. Tänk att det finns där. Idag igen, ett nytt år, vi har fått bekänna våra synder och vi har fått höra avlösningen, förlåtelsens ord. Tack käre frälsare. Och på den grunden så får jag ha frid med Gud. När vi nu har rättfärdiggjorts genom tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och grunden är Jesus utlämnades för våra synders skull. Och han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Och aposteln försäkrar att hela mänskligheten är inkluderad. Alla har fallit i synd. I det 5:e kapitlet så ställs liksom de här motpolerna. Att hur vi har fallit genom den första Adam. Och hur vi har upprättats genom den andra Adam som är Kristus. Rättfärdiggörelsen genom tron. Det är grundstommen i evangeliet. Rättfärdiggörelsen genom tro, vad Jesus gör för oss, och ta det personligt, vad han har gjort, vad han gör för dig. Det är liksom basics som vi alltid behöver bli påminda om. Punkt 2, helgelsen. Ja, det är vad Jesus gör i oss, gör i mig, gör i dig, baserat på vad han har gjort för dig, för mig. Lägg märke till ordningen. Och i Romarbrevet så har vi kapitel 6, 7, 8 som belyser detta. Evangeliet får konsekvenser i en kristens vardag, ett liv i helgelse, att leva i efterföljelse enligt den goda ordning som Herren har gett oss genom sitt ord. Ett liv avskilt för Herren, följa honom. Genom rättfärdiggörelsen är jag i Kristus förklarad helig och ren, hör och häpna. En helighet som nu omsätts och praktiseras i det dagliga livet. Och det var därför jag egentligen valde, i alla fall delvis, den här texten i Uppenbarelseboken 22 som har ett nyckelord för att förklara på ett fantastiskt sätt förhållandet mellan rättfärdiggörelsen och helgelsen. Lade du märke till det? Och här är ju märkliga två spår av mänskligheten, två slags status. Det är ganska drastiskt. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orena att orena sig. Ja, det är inte så att Herren uppmanar till detta, men det är på något sätt ett konstaterande. Att mänskligheten är delad i två grupperingar, de som tror och de som inte tror. Och det får alltså ett flöde av konsekvenser i vardagliga livet, det vet vi ju egentligen. Och här är kampen mellan Gud och själafienden. Hela världen är den ondes våld. Och då är det bara att bryta ner så mycket som möjligt av det som Gud har gett oss i sina goda ordningar. Själafienden vill att vårt liv ska haverera i högsta möjliga grad. Men så kommer det. Och då är det Guds folk. Lade du märke till denna märkliga, denna formuleringen? Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt. Och den helige att helga sig. Mycket viktigt ord för att förstå ordningen av rättfärdiggörelsen och helgelsen. Den helige helgas, står det. Lägg märke till ordningen. Helgelsen har ingenting med självförbättring att göra. Att jag liksom, så tänker vi ibland att ja, nu har ju Jesus gjort allt för mig. Nu får jag ta vid, det är inte sant. Den tankarna kommer smygande, eller hur? Och så börjar man sträva igen under lagen. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och bjuda till. Och så blir vi lagiskt inriktade. Men det är inte så Gud har tänkt. Vi ska få vila på rättfärdiggörelsens trygga grund genom tron, Kristus alena. Och så ska det få omsättas i handling i sitt liv. Att helgas. Den helige ska helgas. Ser du ordningen? Det är inte omvänt att du ska helgas för att bli helig. Det är viktigt att läsa rätt. Den helige ska helgas. Det vill säga, du måste hela tiden få bygga på grunden Kristus. Vad Kristus har gjort för dig. Så att han ska kunna göra någonting i dig. Helgelsen är Guds verk. Förverkligas genom nådens medel, att bruka ordet, leva i dopet, ta emot den heliga nattvarden, bönen, syskongemenskapen, alla dessa goda ordningar Gud har gett oss. Martin Luther har också ett befriande ord om helgelsen. Vi är fortfarande på den andra punkten, vi är snart färdiga med den. Men han säger, och det är enligt Uppenbarelseboken, bli det som du redan är. Tugga på den. Bli det som du redan är. Och känner du vilan? Vilan i den första punkten som får konsekvenser för den andra. Nu vill Jesus att jag, helig som jag är i honom, förklarad rättfärdig, får stå inför Gud så som om jag aldrig hade syndat. Så är det. Men så vill han att det ska få konsekvenser i vardagen. När vi nu går ut här efter lägret. Vi ska följa honom. Vi ska följa hans goda manual. Och så helgas vi. Baserat på vad han har gjort för mig. Så gör han någonting i mig. Lycka till. Bli det som du redan är. Får vi säga till varandra. Helgelsen, det är vad Jesus gör i oss. Tredje punkten. Men vad gör vi då med synden i våra liv? På det personliga planet känner varje kristen igen sig. Hur hanterar jag detta med frestelserna, tankarna, begären och så vidare. Det är så mycket som skulle vara annorlunda. Jag vet ju det, men jag får inte till det. Jag vet så vad som är Guds vilja. Och så faller jag igång på gång. Det kan vara avguderi, missbruk av Guds namn, olydnad mot föräldrar, benägenhet att roffa åt sig, stjäla, den sexuella driften, öppet eller i det fördolda, de hårda och sårande orden. Ja, jag behöver inte säga så mycket mer. Du vet lika väl som jag vad vi bär på, eller hur? Nu finns det ju ett vägval då för en kristen, och det är det som Paulus tar upp i Romarbrevet 6:7-8. Att fortsätta leva i synden och försvara den, det är ett vägval. Det är inte lyckat. Att göra orätt och orena sig, kan vi ju säga i förhållande till texten som vi har läst. Eller att renas och att avstå från synden, göra rätt och helgas. Här är på något sätt vägvalet. Och då säger Paulus i sin retorik, så är han avväpnande när han i Romarbrevet 6 säger, ska vi fortsätta synda för att nåden ska bli större? Alltså han har ju på något sätt i Romarbrevet 3-5 på ett så överflödande sätt beskrivit hur en syndare, en ogudaktig, kan få benådas, förklaras rättfärdig genom tron utan lagens gärningar i Kristus alena. Så på något sätt så himmelen är öppen. Ja, men så kommer liksom förnuftet och till och med det djävulska in och talar till oss. Ja, men om allt är fixat så kör jag väl bara på då, som vanligt. Och det är rätt skönt att leva som alla andra lever där ute. Nej, aldrig i livet, säger Paulus. Det är starka ord på grekiska. Never, skulle man säga på engelska. Gud förbjude. Så starkt är det. Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, aldrig i livet. Visst inte. Och för att bevisa detta fortsätter han att genom att framhålla lagar och förordningar. Han framhåller inte lagar och förordningar utan pekar på det grundläggande i punkt 1. Vad som har skett genom att jag har blivit förklarad rättfärdig genom tron på Kristus. Och då kommer han in på dopets nåd. Något om det också, det är vid fjärde punkten. Nyckeln för att komma till rätta med synden är att leva med Jesus, det vet vi. Dopet förmedlar frälsning från synden och döden, djävulen, och får konsekvenser i vardagen. Vi kallar det för en döds- och livsgemenskap med Kristus. Genom dopet till döden har vi blivit begravda med honom. För att också vi skulle få leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Romarbrevet 6:4. I Jesu död och uppstående så har jag fått syndernas förlåtelse och ett hjälpmedel för att segra över synden. Och därför är dopet ett underbart, inte bara en då-händelse utan en dagsaktuell händelse. Jag får leva i mitt dop, påminnas om vad Gud gjorde där, tack gode Gud. Och sen ska jag leva och dö på något sätt. Det som skedde där en gång, det upprepas på ett sätt i mitt dagliga liv. Så tillvida när synden kommer så får jag bekänna den. Inte leka med den, utan fly till Herren och ropa om nåd, hjälp. Herre, förlåt mig, hjälp mig. Bekänna synder och förlåta synder. Dopet betyder, för vi har två naturer. En kristen har den nya människan. Petrus kallar det till och med gudomlig natur. Det är hedrande, hörrni, att ha blivit kristen. Jag har fått del av gudomlig natur. Men så har vi den gamla människan. Dopet betyder att den gamla Adam i oss ska genom daglig ånger och bot dränkas och dö med alla synder och onda luster. Och vidare att en ny människa ska dagligen framkomma och uppstå, vilken lever i evigt i rättfärdighet och renhet för Gud. Du känner igen orden från lilla katechesen, eller hur? Leva och dö med Kristus på daglig basis. Säga nej till synden och ja till Jesus. Nej till synden och ja till Jesus. Nej till synden och ja till Jesus. Genom att bekänna och få ta emot. Bekänna och få ta emot. Innebörden av dopets nåd, döds- och livsgemenskapen med Kristus förtydligas också här i Romarbrevet 6. Paulus säger, så ska ni också se på er själva. Hur då? Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det är på något sätt när synden poppar upp i ditt liv, så är det som att du ska, liksom billigt talat, tryck ner den under vattnet. Den ska vara där, den är dränkt och ska förbli dränkt. Och så får du säga till dig själv och inför Gud att tack att det är borttaget, det är lämnat. Jag är färdig med det. Och så får jag nu uppstå och leva ett nytt liv med dig. Det du har gett mig. Tack. I frestelsens stund så får jag konstatera synden, mitt gamla jag som vill behärska mig. Den har Jesus tagit på sig när han led och dog i mitt ställe. Tack, tack, tack. Han har befriat mig, segrat över synden. Jag slipper att leva i den. Galaterbrevet 2. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Dopets nåd. Punkt 5. Ett liv i nåden, inte under lagen. Guds ord ger inte utrymme för någon syndfrihetslära. Vi blir inte färdiga med synden här i livet, så att säga, att den är helt borta. Det är först när vi blir befriade, när Jesus kommer tillbaka, eller när vi lämnar detta livet och får komma hem till Herren. Men den avgörande frågan här och nu, vi har redan berört det, men vi säger det igen. Hur den synd som finns hos mig, hur jag hanterar den. Evangeliet förkunnar jag att jag inte längre behöver följa syndens lust och välde. Hur då? Jo, på grund av denna döds- och livsgemenskap med Kristus. Jag slipper att följa mina dödliga begärelser. Slipper att ställa mina lemmar i syndens och orättfärdighetens tjänst. Det är förlösande att få tänka i de banorna. Lyssna till den retoriken. Jag slipper. Varför då? Jo, Kristus har frigjort mig för att jag istället skulle få stå till i hans tjänst och till hans förfogande. Och här Romarbrevet 6:14 ett nyckelord. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden, säger Paulus. Tyvärr missförstår vi nog lätt budskapet i den här versen, eftersom svenska bibelöversättningar upplevs ha mer en förmanande imperativ form, intressant. Synden skall inte vara herre. Då tänker vi, ja, då är det något igen med att ge hjärnet här från egen sida. Men det är inte det som sägs i grundtexten. Språkligt sett är det präglat av futurum, framtid, med betydelsen synden kommer inte att vara herre över er, eftersom ni inte står under lagen utan under nåden. Igen förflyttas vi tillbaka till punkt 1. Det blir följdriktigt. Eftersom jag är helig, ren, befriad i Kristus, rättfärdig förklarad genom tron utan lagens gärningar, Kristus, bara Kristus, så är det drivkraften, det är bensinen så att säga för körningen, för resan. Synden kommer inte att vara herre över dig, eftersom du står inte under lagen, utan det är nåden som driver dig framåt. Guds nåd, enbart Guds nåd, är den rätta drivkraften i det kristna livet. Där lagen och lagiskhet råder, där härskar synden, så kommer det alltid att vara. Där nåden får dominera, så ges det utrymme för ett heligt liv. Jag får leva ett nytt liv. Jag slipper leva det gamla. Ser du motsatserna? Och denna verklighet utvärderas ytterligare i Romarbrevets 7 kapitel. Vi hinner ju inte gå in på det, men där det konstateras i vers 4. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda. För att vi ska bära frukt åt Gud. En ny resa, en ny vandring. Det är härlighetens Gud som har förklarat oss rättfärdiga och som helgar oss genom dopet. Näst sista punkten, våra liv. Till vems förfogande står vi? Ja, Paulus kommer ännu en gång tillbaka till frågan. Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Och han säger absolut inte, naturligtvis inte. Och i resten av Romarbrevets 6:e kapitel så finns det en prövande rannsakan såväl som en själavårdande och uppmuntrande ton. Sådant är Guds ord. Det adresserar på ett så gott vist sätt in i alla människors situationer vad vi behöver. En kristen står inför ett ständigt vägval att lyda synden, vilket leder till död, eller stå till förfogande för lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Texten som vi läste talade om de två vägarna, de två utfallen, de två olika konsekvenserna, de två olika slutmålen. Och som kristen så är det självklart i vilken fåra jag ska befinna mig, fattas bara. Adressen är tydlig. Det går inte att fiffla och halta på båda sidor. Och låta mina två naturer få fritt spelutrymme i vardagen. Det leder till bedrägeri förr eller senare. Och det kommer att avslöjas. Och här är vi alla utsatta för stora prövningar och frestelser i vår vardag. Att fiffla med synden, lägga locket på, dölja den eller låta den bli synlig, uppenbarad, bekänd inför Gud och förlåten. Paulus tackar Gud för evangeliets frigörande kraft. Ni var syndens slavar, säger han. Men nu har ni av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni har blivit överlämnade. Åh, Romarbrevet 6:17. Den som förblir i Jesu gemenskap, i ordet, har frid med Gud, får ha ett gott samvete för Kristi skull, får stå till förfogande i Guds tjänst, ett liv i helgelse, ett evigt liv. Allvaret och förmånen summeras ännu en gång i slutet av kapitel 6 i Romarbrevet, syndens lön är döden, med allt vad det innebär. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Sista punkten, förutsättningen för mitt liv som kristen. Det blir lite att summera. Undervisningen i Romarbrevet 6:7 kan sammanfattas egentligen i ett annat Paulusord som jag hämtar från Titusbrevets 2:a kapitel. Där säger Paulus att Guds nåd, det har uppenbarats med frälsning. Frälsning till alla eller för alla människor. Här är igen Jesus för världen givit sitt liv, inte sant? Underbara budskap i evangeliet. Jag är inkluderad vem du än är. Gud vare tack. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och så kommer det, hör. Den, det vill säga nåden, fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Paulus säger att vi kristna ska vara nej-sägare. Intressant. Säg nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och då får vi säga som vi har gått igenom med dopet och döds- och livsgemenskapen. Färdig med det. Jag bekänner det igen när det poppar upp. Jag får förlåtelse. Jag får gå vidare. Och så väntar vi på Jesu återkomst. Han som ska träda fram i härlighet. Och att få vara då och få leva som en kristen, det är ju på ett sätt en underbar vila i alla tider. Som Paulus säger på ett annat ställe, med tillhörigheten till Herren, i liv och död, lever jag så lever jag för Herren. Dör jag så dör jag för Herren. Vare sig jag lever eller dör så tillhör jag Herren. All inclusive, intressant. Och när man blir äldre kan det vara gott att få tänka på det. När kanske åren är få som är kvar. Dör jag, så dör jag i Herren. Och jag tillhör honom. För att han har frälst mig i Kristus. Och även i grå kampen mot synden och djävulen så får jag igen fly till, ja, det är Jesus igen. Och det duger. Det är bara hos honom hjälpen finns. Och det är därför som vi ju sjöng i lägersången, den fjärde versen som är gripande. Påminn mig om vad då? Syndernas förlåtelse. Och vi får säga också i ljuset av texten idag att jag slipper leva i syndernas tillåtelse. Gud vare tack. Jesus kommer snart tillbaka för att döma levande och döda. Och ibland, kan inte säga genomgående varje år och nyårsskifte, har tänkt på det. Men ju äldre jag blir så blir det ju ändå på något sätt, tanken kommer, frågan kommer. Kommer Jesus tillbaka i år? 2025? Ja, jag har inget svar på det och ingen annan kan svara heller. Men vi vet att han kommer snart och att det är mycket möjligt att det så är fallet. Det är kanske vårt sista år, vem vet. Kanske inget läger här nästa år. Gud vet. Men det är därför vi också med detta, både med tacksamhet och allvar, måste gripa an frågan. Och det här året får bli ett viktigt år också igen. Varför då? För att jag ska vara färdig för uppbrott. För plötsligt så faller snöflaket ner. Och han är tillbaka. Och då gäller det att ha täckning. Ni förstår vad jag menar. Jesus kommer snart tillbaka för att döma levande och döda. Jesus är tydlig med att det finns två kategorier. Både i livet och på sluttampen. Två olika tillstånd. Två olika utfall. Två olika slutdestinationer. Den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den helige fortsätta helga sig. Ta det med dig. Det är ditt program. Det är det som gäller för 2025. Glöm kategori 2. Färdig med den. Och sen kommer massa följdfrågor naturligtvis hur vi ska hantera den kategorin där ute som inte väljer tron på Kristus. Och då har vi missionen som finns med. Det hinner vi inte gå in på här och nu. Och så kommer i textorden. Det måste vi ta med till sist. Saliga är de som tvättar sina kläder. Och att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna i staden. Är detta din status? Är det detta din position? Jag hoppas och tror det. Är så inte fallet. Så är du välkommen med på vägen. Och som vi hörde i episteltexten, apostelgärningarna, omvändelse och syndernas förlåtelse, det är på något sätt programpunkten som gäller i all förkunnelse tills Jesus kommer tillbaka. Vänd om. Tro på Herren Jesus Kristus så blir du frälst. Och så har vi den andra kategorin, det är ju allvaret. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt. Den orene fortsätter att orena sig. Det är det vi ser i vårt Europa och vår värld av idag, eller hur? Synden liksom flödar över och exponerar sig åt alla håll och kanter. Det är väl inte så att det är detta som är din position, ditt vägval. Då går det väldigt illa. Ska vi säga förr eller senare. Och slutändan är mycket tragiskt. Att gå evigt förlorad. Och det är så onödigt. För det finns en annan väg. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För det är att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad men få evigt liv. Jag har nog citerat Hebreerbrevet under dagarna men jag gör det igen. För det tangerar det vi har talat om. Ännu en kort tid så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Punkt 1. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Det går att undandra sig till förtappelse. Hemska tankar. Men så kommer det förlösande för de som behöver Kristus. Vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade, utan de som tror och vinner sina själars frälsning. På den vägen är det, måste det vara, eller hur, kära vänner? Låt det vara vägvalet också för 2025. Vila på den fasta grunden. Låt dig helgas. Vänta på Kristus kommer tillbaka. Mission för de onådda. Och så kommer han snart. Och så vet vi i slutfacit vad som ska på något sätt vara fokus också i evighetsperspektivet. Uppenbarelsebokens 7. Dessa som kommer ur den stora nöden eller bedrövelsen. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron. Tjäna honom och dag och natt i hans rike och så vidare. Det ser vi fram emot. Det är ett läger utan like. Även om vi har det härligt på Fridhem. Så finns det ett kommande läger som är fantastiskt. När jag studerade i Norge hade jag en lärare som sa, när han talade om de här kanske spekulativa frågor som vi har om yttersta tiden. Och som kanske inte är oviktiga att hålla på med. Men han sa ungefär så här att när du tänker och talar om allt detta. Sörj för att du inte missar the final event, så att säga. Slutdestinationen. Det bör du vara upptagen med. Och då kommer jag i morse att tänka på en sång som vi sjöng en del i min ungdomstid på 70-80-talet där. Det var en sån här strösång kallade man väl den. Jag vet inte om den sjungs fortfarande. Men den började så här. Ni har den kanske. Jag tror den finns kanske i ett sånghäfte. Innanför eller utanför, var ska du stå en gång? Innanför eller utanför, var ska du stå en gång? Alltså på något sätt, den sångfrasen finns med i den text vi har läst från Uppenbarelsebok 22. Och det är liksom Guds angelägenhet att församla oss alla för att verkligen tänka igenom vårt vägval. Att vi inte går förlorade utan vinner våra själars frälsning. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
Alla, men särskilt då.